var det dags för Avanza-podden igen. Det är tisdag den 17 mars och det är ju extremt turbulent på världens finansmarknader just nu. Det är ju lite som att leva i en film, känner jag. Vad tycker du, Niklas?
Ja, men jag tycker lite grann att det är som alla våra lyssnare kanske inte har varit på Gröna Lund. Men de som varit på Gröna Lund, det här liksom lustiga huset är vad man kallar det. Den här trappan när man ska gå upp, det är så upp och ner och man känner sig alldeles virrig. Liksom. Hela börsen är lite grann som en torktumlare just nu. Det är liksom dramatiska uppgångar och det är dramatiska nedgångar. Det mest dramatiska uppgångar i USA, för i Sverige är det nästan bara mycket ner, tycker jag att det känns som. Vi har liksom haft historiska börsfall. Innan vi bjuder in våran gäst så måste jag ju liksom bara prata av mig och säga att vi har, igår hade vi tagit 56% av den totala nedgången under finanskrisen på 5% av tiden. Jag tror aldrig någonsin att vi har sett ett snabbare fall i svensk börshistoria. Det är dramatiska tider. Det här blir ett historiskt avsnitt. Jag kommer absolut låta mina barnbarn lyssna på det här poddavsnittet. När ska det bli barnfar? Om 30 år, säger vi. Jag var tvungen att räkna.
Ja, precis. Hur gammal är Nelly?
Exakt.
Ja, nej, det är väldigt turbulenta tider nu. Stockholmsbörsen är ner 30% på mindre än en månad och det är det snabbaste raset i vår historia. Och jag hoppas att vi kanske inte behöver uppleva jättemånga sådana här snabba ras, för att det är ju ändå lite jobbigt, även om jag sitter bredvid Niklas som är den liksom mest optimistiska människan som finns här. Och du poängterar ju hela tiden vilken fantastisk potential och läge det här kan vara om man är på the buy side of life, som du nämner. Men allting har gått ner, varit väldigt synkroniserade nedgångar över hela spannet av aktier och sektorer. Men det finns ju en sektor det finns flera sektorer som sticker ut, men en sektor som vi har pratat om en hel del här i podden, det är ju fastighetssektorn. Och vi hade Peter Norrhammar här för ungefär en månad sedan och pratade om fastighetsbranschen och vad det fanns för risker och möjligheter där. Sen dess har det ju hänt en hel del, så vi tänkte att let's uppdatera det avsnittet med ett nytt avsnitt med dig, Peter. Så välkommen hit!
Tack så mycket, roligt att vara här. Även om omständigheterna inte är de roligaste kanske.
Nej, det... No, nej. Men solen kommer väl gå upp imorgon också. Men kan du inte liksom, vad är det som händer nu? Fastighetsbolagen, börsen har fallit 30% sedan toppen i februari och en hel del av fastighetsbolagen har ju fallit betydligt mer. Det är allt från 40% till liksom 60% om man kollar på nedgångarna i fastighetssektorn. Vad är det som händer i fastighetsbranschen?
Ja, en bra fråga. Vi kanske ska sortera upp det lite kort men ändå kärnfullt från början. Då. Det började ju med, som ni alla vet förstås, men vi kan bara repetera det kort, en oro för ett virus. En virusoro helt enkelt. Mänsklighetens undergång. Det är nog inte så att mänskligheten dör av detta, men den här virusoron övergick ju väldigt snabbt till en mer konjunkturell oro. Alltså att de kanske mer verkstadsorienterade eller cykliska bolagen skulle tappa intäkter och få sina vinster att inte stiga lika mycket som tidigare, till och med falla. Och i det scenariot så hade ju fastigheter varit en ganska trygg hamn. Det brukar ju alltid vara så att fastigheter går relativt bättre när börsen är utsatt för konjunkturell oro. Men ganska snabbt så hoppade ju börsen från denna konjunkturella oro vidare till en oro för en ny finanskrasch egentligen då. Och då så är ju plötsligt fastighet inte alls en trygg hamn, utan tror man på en finanskrasch, det vill säga en credit crunch där det är brist på kapital, det inte finns krediter att tillgå och inte likvida medel att tillgå, då är ju fastighet plötsligt en sårbar bransch. Inte alls så stabil, och det är väl där någonstans vi är nu. Börsen håller på att diskontera en finanskrasch egentligen. Det är det som har hänt, och det är därför som fastigheter faktiskt har gått sämre än börsindex både i Sverige och Norden och ute i övriga Europa då, som är ett ovanligt scenario.
Mm. Man tänker någonstans, vi har ju lärt oss, vi hade Anders Borg här för någon liten tid sedan, han sa att Riksbanken kan lika gärna köpa skrivbord. Alltså deras verktygslåda är nästan till obegränsad. Nu kanske det är jobbigt med skrivbord om man ska jobba hemifrån på distans under ett tag. Men jag tänker någonstans, vi har ju sett centralbankerna synkroniserat runt om i världen, spänna musklerna och visa på liksom både penningpolitiskt men faktiskt även då finanspolitiskt att man försöker hjälpa till och stötta så att det här inte blir en allvarlig djup kris. För det är ju ingen som vill. till det. De stimulanserna vi har sett från Riksbankshåll för att liksom skjuta in likviditet i systemen, hur påverkar det här fastighetsbolagen, fastighetsbranschen? För du nämner ju credit crunch och folk får ju gåshud bara de hör att kreditmarknaden skulle frysa till is.
Ja, precis. Det är alldeles rätt. Det görs ju massiva insatser från alla världens hörn av alla centralbanker, och både Bank of Japan och Fed och Bank of England och sen Svenska Riksbanken förstås. Och då pratar vi både kraftiga räntesänkningar och vi pratar ju nya paket med kvantitativa lättnader, och nu har vi även finanspolitiska stimulanspaket som på väg ut både i USA och i Sverige. Och vi har ju också att våra centralbanker kommer köpa inte bara finansiella obligationer utan även corporate bonds då. Så det är massiva stimulanser. Och det är enormt stora tal. Vi hör ju 700 miljarder dollar i kvantitativa lättnader från Fed. Kommunicerades i söndags. Och sen, om jag förstår saken rätt, så är de på väg ut med ett nytt paket på 850 miljarder dollar alldeles nyss här för någon halvtimme sedan. Svenska Riksbanken annonserat paket på 500 miljarder kronor. Och utöver det så lägger de på 300 miljarder kronor till. Jättestora belopp, och det är svårt att säga exakt vad det här ska få för följd som du frågar efter, men man kan, för mig är budskapet det viktiga. Det känns som att centralbankerna, precis som de gjorde 2009 då, i samband med Lehman Brothers-kraschen, de sänder ett väldigt tydligt budskap till alla marknadens aktörer. Vi kommer inte låta det här bli en ny finanskrasch. Vi kommer inte tillåta en credit crunch, utan vi kommer göra vad som krävs för att få det här systemet att fungera. Och toppat med det du sa, Stefan Ingves säger att verktygslådan är oändlig. Vi kommer göra det som krävs. Så därför så tror jag, kanske lite dumnaivt, det ska jag inte säga, men jag är i alla fall positiv att när börsen börjar diskontera just det här credit crunch-scenariot och gå på fastighetsbolagen som man gör nu, så är jag beredd att gå emot det. Jag tror inte det är ett scenario som faktiskt kommer kunna inträffa, eftersom vi har alla centralbanker emot oss då, så att säga.
Mm. Och vi hade även IMF som var ut med 1 000 miljarder dollar, och det känns som en stor kapitalvägg. Alltså det är som att jag ser någon, jag vet inte vad Sveriges högsta byggnad är, det kanske kan vara Turning Torso. Alltså det är ju en Turning Torso av pengar som är så här, glöm det. Ja. Vi ska inte gå till ett läge där det fryser till is. Inte en gång till. Men min fråga här lite grann, det är att du säger att Riksbanken har möjlighet att köpa företagsobligationer, corporate bonds. Innefattar det även fastighetsbolagen som lite grann har som viktigaste ingrediens, eller en av de viktigaste ingredienserna då, kapital, eller är det kanske främst andra bolag?
Det är för mig oklart. Jag tycker det är väl lite oklara formuleringar där, men jag förutsätter väl igen då att de kommer göra det som krävs. Om det behövs så kommer de väl göra det, om det inte behövs så kommer de väl inte göra det. Men för mig är den här formuleringen, vi kommer göra det som krävs, väldigt viktig då. Mm. Och jag tror inte att det kan någon som egentligen vet precis exakt svaret på alla dessa frågor, utan man får nog lite grann lita på våra centralbanker. Och jag tänker lite grann så här också. De har ju faktiskt tränat på det här ända sedan 2008-2009 när Lehman Brothers kraschade. Nu hade vi ett potentiellt scenario igen. De har tränat på det här i 10 år. De vet vad de ska göra och de kommer göra det. Det är lite grann räcker för mig för att inte sova allt för dåligt. När jag har tränat på någonting i 10 år så brukar jag bli ganska bra, och de har gjort det.
annars får man byta jobb och det. Nej. Är det något vår Riksbank kan, så är det väl, Ingves brukar väl liksom anses som en av världens bästa på att hantera kriser.
Ja.
Han var ju högst involverad i bankkrisen på 90-talet. Men credit crunch, det är liksom en ingrediens i den här oron. Men om vi går tillbaka lite så är det ju, vi har ju, alltså Europa är ju nedstängt till viss del. Jag var ute på lunchen nu. Det är ju tomt på gatorna. Jag var och käkade lunch på ett ställe. Det var liksom jag och den jag åt med. Och det här, det är klart att det påverkar restauranger, krogar, hotell och så vidare. Vilket ju, det är inte branschen med liksom de bästa marginalerna från början. Och de hyr av en fastighetsvärd och nu har de här branscherna problem. Hur liksom, det måste ju påverka fastighetsbolagen någonstans. Olika mycket beroende på bolag. Hur känner du där? Hur sorterar du ut det här?
Det kommer absolut få en påverkan, det tror jag också. Jag tror, då, vi kan backa bandet bara och titta lite på den från början. Våra prognoser som vi tittade på för en månad sedan visade att det genomsnittliga fastighetsbolaget i Norden skulle då öka sina kassaflöden med i runda slängar 8, kanske 9% 2020 jämfört med 2019. Då. Det var där vi började så att säga. Nu är det uppenbarligen så att de mest utsatta branscherna kommer inte bara få se sina kassaflöden vara oförändrade utan till och med falla. Och då är det väl uppenbarligen hotellnäringen som kommer ta mycket stryk. Finns det ju ett bolag som heter Pandox som förmodligen kommer få stora problem kortsiktigt. Vad som menas med kortsiktigt är svårt. Det kommer väl förmodligen inte vara över på en månad, förmodligen inte på ett kvartal, men kanske på ett år eller så. Men det blir väl lite av ett förlorat år för just bolag som är specifikt inriktade på hotell då. Det finns ett sånt som jag säger i Norden då. Sen har vi Balder som har väl en hotellexponering på lite oklart hur mycket det är, men kanske 15-20% någonstans där. Förmodligen kommer deras hotell också få sig en törn, men Balder har ju väldigt mycket andra väsentligt mer stabila innehav, över 50% bostäder till exempel, så Balder är nog kommer ju klara sig fint totalt sett så att säga. Du nämner även andra servicenäringar, restauranger och kaféer och sådant, och där är ju lite
butiker
ja, men också precis, men om vi börjar med de här uppenbart lågmarginalverksamheterna, restaurang, kaféer, det är svårt att säga exakt hur stor del av bolagens intjäning de står för, men uppskattningsvis 3-4% kanske. Och några bolag har säkert noll exponering, andra har lite mer. Men äger man till exempel ett kontorshus i en innerstad någonstans, så kanske det finns en restaurang eller ett kafé i bottenvåningen. Även om huset i sig karaktäriseras som ett kontorshus, så blir det ändå lite andra hyresgäster då.
Det är marginellt.
Och det är marginellt, och då man tänker sig att de där 3-4% får då se sin intjäning falla dramatiskt under kvartal, två kvartal, kanske halvår eller ett år eller så kommer det inte få hela bolaget att falla där heller. Så jag tror ändå att vi kanske tvingas sänka våra kassaflödesprognoser för hela sektorn då från plus 8-9% ner till plus, vad ska jag gissa på, 5-6%. Men jag tror fortfarande det genomsnittliga fastighetsbolaget kommer ju ha en högre intjäning i år jämfört med förra året. Det visar mina prognoser på i alla fall då.
Men alltså, är det någon, för jag menar, nu pratar vi lite handel och så här, och jag menar, handel har ju varit någonting som man har varit lite försiktig med under ganska lång tid på marknaden, får man väl säga. Och alla bolag har ju inte en handelsexponering heller, men jag tycker ju ändå någonstans att man har dragit alla fastighetsbolag över en kam. Och det är klart att, ja men ta Balder då, som är det största innehav, vi kommer att prata mer om det, men då är det liksom både bostäder och det är hotell och det är liksom handel med ICA Maxi, visar de i sin investerarpresentation. Där är det liksom kanske snarare en rusning, ICA kanske har muskler att ändå betala så att säga. Men om vi tänker just på det här med bostäder i storstäder eller kanske utsocknes, kommersiella fastigheter, e-handelsfastigheter eller vad det än kan, och då självfallet också retail. Vilken typ av fastigheter kommer att drabbas mest och vilken typ av fastigheter kommer att drabbas minst, om alls överhuvudtaget?
Jag tror hotellfastigheter kommer ju drabbas värst, och jag tror övriga retailfastigheter kommer drabbas näst mest, alltså shopping och klädbutiker och den typen. Och de hade ju redan tidigare en svår situation, och den situationen kommer nog inte förändras eller förbättras av det här, utan snarare tvärtom då. Minst påverkad kommer ju säkert hyresbostäder vara. Vi bor i våra hyresbostäder om vi gör det, och det kommer vi fortsätta med att göra. Och jag tror även då stabila kontorshyresgäster som sitter och har hyrt sina lokaler på kanske 3, 5 eller 7 eller ibland 10-åriga kontrakt kommer ju fortsätta betala sin hyra, även om de just nu skickar hem hela eller delar av sin personal och får jobba hemifrån under några veckor eller månader. Så jag ser det som just intäktsströmmen från stabila kontorshyresgäster kommer ju också vara fortsatt bra.
Då tolkar jag dig ändå som att du tycker kanske att den här rejält stora nedgången vi ser i fastighetsaktierna nu generellt, inte bara de med Panda också då, även om där kanske finns skäl, men att du tycker att det här breda nedgångarna vi ser generellt när de rasar mer än börsen är lite en överdrift?
Jag tror att det är en överdrift, ja. Och för att svara mer på den frågan, så nu har vi hittills bara pratat då om, eller nästan i alla fall bara pratat om intäktsströmmarna, och de kommer rimligen vara fortsatt stabila. Men jag tror att det som är börsen kanske är rädd för här är ju hur det går med just skuldsidan av balansräkningen. Går det att fortsatt låna så många miljarder i banksystemet? Går det att fortsatt lita på obligationsmarknaden när man, om man lånar pengar från kapitalmarknaden via obligationer? Hur är det med de finansiella funktionerna? Det är väl där börsen drar alla över en kam och drar i nödbromsen, så att säga. Kan vi upphålla oss kring det kanske?
Ja, jag tänkte just fråga hur ser det ut där? Precis. Kommer de kunna använda kreditmarknaden till sin upplåning även nu om fastighetsvärderingarna kanske måste gå ner på balans?
Och de signaler jag får är att om man just idag ska gå ut och omförhandla en obligation i svenska marknaden, så är det nog ganska stängt. Det vill säga, det är väl inte helt stängt. Det går säkert att låna pengar, men det kommer bli ett väsentligt högre pris än tidigare. Men då kan vi säga att den är stängd. Men då, därför så kan ju bankerna då, eller bolagen istället dra på sina kreditfaciliteter i banksystemet, vilket det finns något exempel på. Så där har ju bankerna varit kloka och ansvarsfulla och liksom jobbat med dubbla strategier, både obligationer och bank, så att säga. Så jag tror att det kommer fungera bra. Sen har ju bankerna också, eller förlåt, bolagen, jag säger fel på det hela tiden. Det är ju bolagen vi pratar om. Har ju varit väldigt duktiga genom att de har spridit ut sina förfall. Så att om man har en större obligationsportfölj, då ser man ju inte till så att alla obligationer ska omförhandlas varje år. Utan man tar ju första ner dem i mindre obligationer och sprider dessutom ut förfallen då över tiden.
Över hur lång tid brukar man sprida ut det?
Ja, det är alltid från 0 till 10 år. SBB har ju satt det var bara några månader sedan som de satt en riktigt lång bond på 7,5 år. Och jag tror de har en bond som är, de har till och med satt någon evig obligation, så det finns riktigt långa pengar där. Och då tror jag att om man har otur och ska omförhandla en enskild obligation precis när det brinner, så liksom faller inte hela bolaget, utan just den här diversifierade förfallostrukturen har ju de allra flesta bolag varit väldigt duktiga på att åstadkomma, helt enkelt. Och dessutom, som man säger, jobba med både kapitalmarknaden och bankskuld där de kan hjälpa varandra då, ifall det ena skulle vara stängt vid ett visst tillfälle. Så summa summarum, jag tror inte att det kommer bli någon stor finanskrasch, eller jag tror inte det kommer vara omöjligt för de här bolagen att fortsatt låna pengar. För det ska vi ju veta, när man handlar med fastigheter, då är man ju beroende av lånade pengar. Så det är ju systemet med lånat kapital måste ju fungera. Och det tror jag som sagt att det fortsatt kommer göra. Återigen tillbaka till det vi pratade om nyss, centralbankernas massiva budskap till oss alla är ju, vi kommer få det här att funka. Det måste vi lita på.
Ja, för då blir det ju någonstans, man känner liksom, när man tittar på fastighetsbolagen, det är de stora pjäserna, det är ju inte liksom de mest opportunistiska spelarna. De har ju blivit uppkäkade av större aktörer nu här under åren, de här opportunistiska bostadsutvecklarna, om vi pratar om dem. Men de här stora fastighetsbolagen, menar, vi ser bolagen i ett snitt ner 50% på bred front, vilket är väldigt dramatiskt. Du pratar om att med liksom risken för en credit crunch, att man diskonterar det här och liksom att man tänker att det kan nog bli så. Samtidigt som du sa, att om man ska sätta en obligation eller refinansiera nu, så är svenska marknaden i princip stängd. Samtidigt som Riksbanken säger då liksom att vi kan gå ut och köpa, eller ska gå ut och köpa corporate bonds. Du har redan besvarat det här tidigare, men bara för att poängtera det en gång till. Du ser ju alltså inte att man kommer att stänga kreditmarknaden och att bolagen kommer att stupa på näsan för att man inte kan refinansiera, och då borde ju en 50% nedgång vara lite väl dramatiskt och lite väl mycket skit diskonterat.
Jag skulle tro att det är lite väl mycket skit diskonterat, absolut då. Och sen ska man inte glömma bort det, vi kom ju från väldigt höga höjder också. När vi satt här senast så hade vi ju ett år 2019 bakom oss där fastighetsaktier hade stigit någonstans 55-60%. Våran fond hade stigit mer än så från den höjden. så har ju de här aktierna fallit en hel del då. De var kanske lite väl upptryckta där då. Det ska man också ha med bagaget när man gör analysen då.
Men vad händer om vi får en recession? För det är man ju lite orolig för nu. Och många säger att vi är förmodligen ner i en recession på sina håll.
Ja.
Men det här är ju på många läppar. Det är många som pratar recession. Man blir lite rädd och sådär. Sverige hade en recession senast 2012. USA hade inte en enda recession förra årtiondet. Hur skulle det här påverka fastighetsbolagen om vi nu drar plåster? Okay, så här, nu är vi i en recession.
Det kommer påverka även fastighetsbolagen dåligt, precis som alla andra industrier. För i en recession så minskar ju efterfrågan på både bostäder och olika typer av lokaler förstås. Då kommer marknadshyrorna förmodligen börja falla. Och då kommer fastighetsbolagens intjäning inte längre öka, utan successivt kanske till och med börja minska. Men då är ju det glädjande att konstatera att då har vi de här igen inlåsta intäktsströmmarna. Så att en recession som inträffar 2020, om den nu gör det, kommer ju inte träffa bolagen förrän successivt och kanske inte ha fullt genomslag så att säga 2025, när alla avtal då har omförhandlats eller vad det nu är. Jag bara hugger till med 2025, men ungefär så. Så att då har vi det här repetitiva ändå successiva nedgången, till skillnad från mer cykliska industrier vars orderingång dör ju redan kvartal ett och får påverkan i bolagens intjäning redan kvartal två eller tre så att säga. Då kommer vi få den vanliga scenariot att fastigheter håller emot rimligt väl i en sån konjunkturnedgång eller recessionsscenario.
Jag tycker bara det här är väldigt intressant med den diversifieringen, den mixen av avtalen när det kommer till avtalslängd. Du pratar 2025, att liksom innan vi har fått... Med, liksom innan alla avtal har gått till förfall liksom, och det är nya avtal på plats, så kan det dröja väldigt många år.
Då är recessionen över.
Då är ju förmodligen recessionen över. Men alltså, hur stor skulle du bedöma risken är att det blir nattsvart, så att bolagen knackar på dörren och säger, hörni, vi måste omförhandla hyresavtalen, det här går inte, vi går på knäna, vi kommer att konka om två veckor annars. Alltså att vi drar till ett mardrömsscenario, för det är också kanske ett mardrömsscenario som man här och var ser att det tecknas på börsen just nu. Hur stor tror du att den här nattsvarta risken är?
Jag tror säkert att det är flera hyresgäster och industrier som redan är där och knackar på dörren. Jag tror hotelloperatörerna har det riktigt tufft redan nu. Jag tror vissa restauranger och kaféer har det riktigt tufft redan nu. Men återigen, det är bara en liten del av ett diversifierat fastighetsbolags intjäning. Så även om hela kaféindustrin skulle knacka på dörren och be att få flytta eller i värsta fall i alla fall få hyresfrihet under några månader eller kvartal, så kommer det inte påverka bolagen massivt. Däremot om ett bolag som är inriktat bara på just ett segment och just det segmentet viker, då blir det ju värre naturligtvis. Men sett över liksom hela fastighetsbranschen så är inte det där gott nog för att skärpa hela branschen. Det tror inte jag.
Ser det likadant ut i Sverige som i Europa? Du är ju förvaltare även av en Europafond med fastigheter. Är det någon skillnad där, eller har de sjunkit på samma breda front?
De har sjunkit ungefär på samma breda front. Jag tror nordiska fastighetsaktier har sjunkit lite mer, men det är samma...
Och det är samma liksom magnitud, oro som har lett till det här.
Ja, samma oro. Men man kan konstatera det att europeiska fastighetsaktier gick inte lika bra förra året, så det hade inte lika hög fallhöjd ur det perspektivet. Och sen kan man också konstatera att belåningsgraden i Europa i snitt är väl runt 35-40%, alltså andelen lånat kapital i förhållande till fastighetsvärde. Motsvarande tal i Norden är väl 10 procentenheter högre, kanske 45-50% någonstans.
Och det gör ju att
det är lite olika kultur bara. Okay. Där jag för övrigt tycker att man bör jobba med en ganska bra skuldsättning för just få den finansiella hävstången. För så länge fastighetsbranschen går bra, så får du bättre utväxling på det egna kapitalet om du också förenar med en del skuld. Så jag tycker att de nordiska bolagen har en mer effektiv balansräkning. Men just nu när oron är här, då är det ju naturligtvis bättre att ha så låg belåningsgrad som möjligt. Men det kan också vara ett skäl till att europeiska fastighetsaktier har fallit lite mindre just den här gången, eller så här långt.
Men apropå balansräkningar, någonting som diskuteras nu ganska brett, det är ju det här med utdelningar. Vi kliver in i utdelningssäsongen. Många sparare äger fastighetsbolag för att man gillar utdelningar och man gillar stabila utdelningar. Vi har redan nu sett hur Pandox har vinstvarnat och tagit tillbaka sin utdelning i år, sin föreslagna. Det kanske inte är så konstigt i och med att de är så nischade mot just hotell. Men hur ser det ut överlag? Tror du att vi kommer få se fler återtagna eller fler utdelningar som inte blir av?
Jag skulle spontant inte gissa på det. De flesta har ju redan kommit med sitt förslag till bolagsstämman om utdelningar. Och en del av de här, då ska vi rösta om de här utdelningsförslagen, och en del av de där rösterna är ju redan inlagda. Mm. Så det kan vara till och med lite sent att ändra det, och jag tror också inte så många vill ändra det, för att återigen, bolagens intjäning kommer vara fortsatt rimligt stabil. Och det är inte så att de delar ut hela fjolårets vinst, utan det är väl i runda slängar 40, kanske 50% av årets vinst som delas ut då. Och många har ju också, man delar ju inte ut hela vinst, utan de delar ju oftast ut bara ut en del av kassaflödena, inte av den här värdestegringskomponenten som de hade med sig förra året. Så att det är bara
kassaflöden.
Så att jag tror att det finns bra uppbackning till de utdelningsnivåer som har föreslagits.
Jag tänker, ett av de bolagen som du har, det, den största positionen i fonden är ju Balder. Aktien är ner 53% sen toppen och den 20 februari. Det har ju gått fort, får man ju minst sagt säga. De har lite retail, 8%, och i den här retail 8% så var det en bild på ICA Maxi, så att det är ju inte kanske bara den här lokala pubölen som man tänker sig, eller skoaffären då. Och sen hotell, då har de ju en del, som vi har sagt, de här också då. Men 59% utgörs ju av bostäder. Vad är det som skrämmer så mycket i pärlan, småspararfavoriten Erik Selins Balder?
Det finns väl flera svar på den frågan, men ett uppenbart svar är väl ändå att bolaget har, som vi nämnde tidigare, en viss andel hotell, var det nu är 15, kanske 20%. Folk är ju fullständigt livrädda för hotell, så bara man hör ordet hotell blir man ju nu rädd.
Och får lite eksem.
Och får man lite eksem. Om man säger man, så menar jag inte jag, utan då börsen som helhet.
hur mår du i en sån här period? Vi ska gå tillbaka till Balder, men bara nu när du uppviglar, hur mår du?
Jag tycker att det är jobbigt. Mm. Det är tråkigt att se så stora värden försvinna. Men samtidigt så tycker jag som sagt att det är en överreaktion, och affärsmannen i mig tenderar ju istället se att det här är ju ingenting annat än ett förmodligen väldigt gott tillfälle att öka sin exponering. Behöver inte vara just mot fastigheter, men mot aktier generellt då. Återigen, men bara att man, om man har en rimlig investeringshorisont på ett år eller mer kanske. Men jag hade nog väntat mig att börskurserna är högre om ett år än vad de är nu.
Ja, vi har lite störtkruka på oss. Vi är i skärselden. Men tillbaka till Balder då.
Jo, hotellexponeringen tror jag har skrämt många där. Och sen också ser det så, det här är ju en av de största aktierna som väger mest i index, både i fastighetsaktieindex men också börsindex då. Och när vi får såna här kraftiga nedgångar, då är det många indexfonder också som säljer, som får utflöden och måste sälja, och då säljer de mest i de stora bolagen, så du får ett automatiskt säljtryck bland stora bolag. Och det här är också ett av de mer likvida, alltså den bolag som är lättast att sälja om man behöver få fram pengar. Och det är ju också att om det är någon som är pressad så att säga, så väljer man gärna att sälja de största aktierna. Så det kan också vara förklaring till varför det här stora likvida bolaget har fått extra mycket stryk.
Så behöver man inom citationstecken inte betala så mycket spread om det är så att orderdjupet försvinner. Är du med och, kan vi skylla på dig också? Är du med och skapar den här? Jag menar, det är ett stort innehav för dig. Du kan ju självfallet cherrypicka vad du ska sälja, eller så skalar du på samtliga innehav. Jag tänker mig, om folk trycker på säljknappen nu, är du med och trycker flöden neråt?
Vi har inte sålt särskilt mycket aktier i de här mest dramatiska dagarna, utan då har vi hållit oss undan. Men självklart, vi har fått en del utflöden. Det har inte varit särskilt dramatiskt, men en del utflöden har vi haft, så visst har vi tvingats sälja lite aktier. Men vi gör ofta det på ett kontrollerat sätt. Vi säljer inte det så att säga löpande i marknaden och bara ligger och trycker kurser, utan då försöker vi handla i lite större poster i så kallade blockaffärer då, för att inte påverka priset. Så vi har väl utarbetade och liksom bra strategi för att hantera både stora inflöden och utflöden då. Så jag tror, och just de här mest dramatiska dagarna när vi såg börsen var ner, eller fastighetsaktier var ner 12-13% någon dag förra veckan, och även dramatiskt ner igår, då har vi inte sålt nästan en enda aktie. Så att jag tycker inte du ska skylla på oss i det här fallet.
Nej, men det ska jag inte göra.
Det är Niklas, är du som ligger och säljer?
Det är jag som ligger och säljer. Nej, men nu är börsen upp 0,9% i talande stund.
Men säg ingenting, för när vi lägger ut den här så kan den ju vara upp 10% eller ner 10%. Det är ungefär det som sker på en timma nu.
Ja, det är dramatiskt alltså. Vi har ju VIX skräckindex är ju upp på den högsta nivån någonsin. Sen man började mäta den 1990, det är alltså en högre nivå under finanskrisen. Dock var vi intradag upp lite högre. Skräckindexen då mäter den implicita volatiliteten, hur mycket man tror att det ska svänga i marknaden. Det är väldigt dramatiskt. De här blockerna som du pratar om, när man lyfter luren och köper och säljer en jättestor godispåse mellan varandra, där man inte vill gå i ord och djup och trycka kurser. Är det stora rabatter på de där nu, eller hur ser prissättningen på blockerna ut?
Det handlas till gällande spread just vid det tillfället. Vi har inte handlat med varken rabatter eller PB så här långt. Utan vi har hållit oss inom gällande pris, att säga.
Jag tänker, du är ju verkligen en nischad förvaltare, för det är ju fastighetsbolag, fastighetsaktier som gäller. Bara också en sån här liten intressant fråga. Alltså, hur känns det när du tycker att det är en överreaktion, när du egentligen vill trycka på köpknappen, men där man kanske måste möta de säljflödena som sker om man inte sitter på kassa då, och måste skala lite grann? Hur tacklar man det rent psykologiskt?
Jobbigt. Mm. Men då gäller det att stänga av känslorna. Utan då måste man bara göra det som krävs. Mm. Om mina kunder, det vill säga andelsägarna i fonden, vill ta ut sina pengar. Ingen ska hindra dem att göra det. Då säljer jag aktier för att ge dem sina pengar. Det är det som är mitt uppdrag. Även om det gör ont i min affärsnäsa, så att säga.
Apropå att göra ont, jag menar det har ju varit lite smärtsamt för alla oss som följer börsen de senaste veckorna, och lite smärtsamt för dig att sälja fastighetsaktier när du inte vill. Bolagen, fastighetsbolagen, har du pratat med dem? Hur känner de nu? Är det liksom överreaktioner, eller har du fått några signaler därifrån?
De signaler jag har fått hittills är att det rullar på stabilt, och återigen med undantag hotell då. Och jag kommer för övrigt ha ett antal träffar med bolag både i senare eftermiddag och två till under veckan här. Men som sagt, jag förväntar mig att de säger att de inte har sett särskilt stora förändringar i bland sina hyresgäster ännu.
Men så att vi kommer in i den här recessionen då, som är en stor oro på marknaden. Vad innebär en recession i termer av tid? Alltså när vi säger att vi kan få se kassaflöden som faller. Under hur lång period då? Alltså så här, pratar vi om en belägring på åratal, eller är det så att det här kan bli jobbigt ett halvår, sen ser vi att det studsar upp igen? Hur har det varit tidigare i din karriär när det har varit lite surare tider? Hur länge håller det i sig för de som funderar på att köpa fastighetsaktier nu?
Ja, jag skulle väl tro det vi upplever nu, det är ju just att i vår iver att inte sprida viruset så stänger vi ner hela samhällen, och det är klart att det får ekonomiska effekter. Men samma sekund, ska jag inte säga, men samma tid som viruset slutar sprida, så att säga, så kommer vi ju börja gå ut och få igång samhället som vanligt igen. Och då kommer ju recessionen avta dramatiskt. Så det blir väl lite grann, svaret på frågan blir väl, när slutar vi känna att vi måste bekämpa viruset? Är det om en månad, eller om ett kvartal, eller om två kvartal? Det vet inte jag, men där någonstans sitter svaret på frågan, tror jag. Och då tror jag också att det är så att de hyresgäster som nu kommer till fastighetsbolagen och begär att få sänka sina hyresinbetalningar, då tror jag inte att fastighetsbolagen kommer säga: då omförhandlar vi hela avtalet så att du får betala lägre hyra för all framtid. Utan då tror jag att de säger så här: nej, vi behåller det avtalet vi har, men att du kan få hyresfrihet under en viss period. Sen när du har fått tillbaka dina kunder och återigen kan betala hyra, då går du tillbaka och betalar den gamla hyran. Och då, så jag tror att bolagens intjäning då kommer vara tillbaka på nuvarande nivå när det väl inträffar då, återigen, om det blir om ett halvår eller om ett år eller om ett kvartal, det vet inte jag. Men
det är inte dramatiskt lång tid, det är inte så att jag kommer att vara gråhårig när det händer.
Nej, jag tror inte då, utan jag tror att det sker inom rimlig tid då. Mm. Och det är också därför, mot bakgrund av det, som jag tror att det här är ett bra köptillfälle då, för jag orkar inte heller vänta tills jag blir gråhårig. Jag är lite tunnhårig och lite gråhårig redan nu.
För dem som, det här är ju en podd så man kan ju inte visa bilder, men du är faktiskt inte gråhårig. Nu är du hård mot dig själv. Det är också fint i och för sig. Men ditt näst största innehav är ju Fabege. De har börjat återköpa aktier. Det kan jag tycka kan tolkas som ett styrkebesked.
Ja.
På tredje plats hittar vi Sagax. David Mindus, storägare, pilotskolan. Vi ser insynsaffärer. Vi ser väldigt många ledande befattningshavare, vd:ar, ordförande etc. Det smattrar väldigt mycket köp nu, har gjort senaste 2 veckorna, inte minst också i fastighetsbolagen så att säga. Kommentera Fabege och Sagax och gärna även återköp. Hur ser du på dem? Nummer 2 och 3 i portföljen.
Ja, jag tror Fabege har ju sålt bort en hel del av sina kassaflöden. De sålde ju DN-skrapan här tidigare. Och kommer därför inte, som det ser ut nu, ha så jättehög kassaflöden per aktie. Men så här ser ju de sin möjlighet då att helt enkelt köpa den egen aktie som har blivit billig och cancellera de aktierna. Och vips så kommer ju intjäning per aktie stiga då, eftersom antalet aktier är färre. Så det här är ett perfekt sätt för dem att öka intjäning per aktie helt enkelt. Och de tycker jag också då att aktien är billig. För nu handlas de ju med tydliga, de flesta fastighetsaktier med tydliga rabatter mot redovisat substansvärde. För bara en månad sedan så var det tvärtom tydliga premier då. Så det är väl helt enkelt ett tecken på att de tycker att aktien är för billig då. Och sen är det också ett tecken på att bolaget själv ser ju sin balansräkning som väldigt stark. De har ju uppenbarligen eget kapital över för att göra annat än bara köpa fastigheter och förvalta fastigheter, utan de kan också köpa din egen aktien då. Så det svarar jag också delvis på frågan, behöver vi vara rädda för bolagens balansräkning? Nej, i många fall inte.
Är det något fall som sticker ut?
Ingen regel utan undantag.
Nej, och jag säger så bara för att jag inte vill låna någonting, men generellt sett, jag tror inte det är något problem, men man ska aldrig säga aldrig.
Om vi
har hela Europa som universum så kan jag inte gå i god för att det finns säkert något bolag som har slarvat med just den här diversifieringen av kredittider och så vidare.
Men det är inget större problem i Sverige.
Det är inget branschfenomen, och det är inget, liksom, ingen systemrisk.
Så de här liksom, kanske lite alarmistiska rubrikerna vi ser ibland om hur skuldsättningen kommer skjuta i höjden nu, om man drar ner fastighetsvärderingarna dessutom, om man redan är högt belånad, det är inget som du ser som ett problem?
Nej, får vi fallande fastighetsvärden, då kommer ju naturligtvis skuldsättningen gå upp. För skulderna är ju konstanta, då faller fastighetsvärdena och då går ju den här kvoten upp. Men då är det ju glädjen att konstatera att då är ju belåningsgraden just nu på betydligt lägre nivåer än vad det varit. Ja, den har ju varit trendat ner de senaste 10 åren då. Så det finns en hel del kuddar i balansräkningen så att säga. Och det är just därför som bolagen inte har valt att, så att säga, återinvestera alla värdestegringar de fått, utan tvärtom har ju de låtit det egna kapitalet svälla i balansräkningarna. Och nu finns ju det som en kudde här, om det skulle gå åt andra hållet. Och nu tror ju inte jag det. För att bara om rimlig tid då, återigen då, så är vi nog tillbaka i gamla scenariot, som jag får gissa. Att Tina är här igen, vi kommer återigen befinna oss i ett läge där vi har extremt låga räntor för ännu längre tid. Men vi har fortfarande väldigt mycket pengar som måste placeras, och då kommer det, den här jakten på positiv avkastning bli hög igen, och då är fastigheter återigen ett väldigt attraktivt investeringsobjekt. Så då innebär det hög efterfrågan och då på fastigheter, och då tror inte jag att vi kommer få se varaktiga värdefall på fastigheter, utan tvärtom så kommer de börja trenda uppåt igen då.
Jag känner så här att om vi sätter oss ner och andas lite grann genom näsan så måste vi reflektera kring att vi har inte fått lön. Vi har inte kunnat månadsspara en gång till sen den 20 februari där intradagen när börsen pikade. Det är lön nästa vecka när vi spelar in det här. För jag tänker det här med, som Johanna är in på, med stigande belåningsgrader om fastighetsvärdena sjunker, för de har ju stigit ganska mycket de senaste åren så att säga. Men att jag tolkar det som att vi inte behöver vara oroliga för att trots att fastighetsvärden då eventuellt då sjunker och att belåningsgraderna stiger, att det ska leda till att fastighetsbolagen tvingas till nya emissioner för att få ner belåningsgraderna, skuldsättningen i bolaget, eller att det kommer att dramatiskt fördyra upplåningen för bolagen när investerarna på kreditmarknaden ser att belåningsgraden är lite högre.
Det är korrekt. Min uppfattning är precis på det sättet. Det inte kommer påverka bolagen i någon nämnvärd utsträckning där. Men vi konstaterar samtidigt att börsen är uppenbarligen orolig för precis det scenariot. Men jag är inte enig med börsen där.
Det är bra. Vi gillar att man är lite contrarian. Börsen är ju, det kanske vi alla tre kan enas om. Alltså, en gång för alla kan vi inte bara säga att det finns ingen, there is no such thing as a efficient market.
Håller med om det.
Inte i det korta perspektivet.
Nej, den är aldrig effektiv.
Nej, men det tycker väl jag kanske är en ganska rimlig strategi nu. Om man har ett sparande som man är nöjd med, att då inte logga in varje dag. Eller varje timme som jag själv gör. Man blir bara knäpp i huvudet.
Ja.
Låt det vara.
Alldeles säkert så.
Man behöver åtminstone, om man har en balansräkning i Excel där man petar in alla siffror, skit i att peta in siffrorna ett tag och så väntar du tills det börjar gå uppåt sakta ligan igen.
Ja.
Och sen så hinner vi få in massa nya kulor, så att när vi går tillbaka till break-even plus minus noll, har vi fått in en massa kulor, då är vi inte på break-even plus minus noll, då är vi på plus. Men jag tänker här att du svarade på det här precis, men jag tar en sista gång bara. Vi kommer alltså inte rimligtvis att få se en fördyring bland fastighetsbolagen som kommer att få en mer långtgående effekt, utan vi kommer rimligtvis se att det här är ett övergående bekymmer och att vi inte ser en fördyring på kreditmarknaden. Jag menar, svensk 10-åring negativ, amerikansk 10-åring all time low, har noterat all time low, där är de inte längre så att säga. 30-åring noterat all time low. Vi har massiva pengar på kreditmarknaden som har sprungit till safe havens. De måste ju någon gång också vända tillbaka till någonting annat.
Ja, det är min uppfattning. Ja. Och sen du pratar fördyring, ja, det är väl möjligt att vi hade en liten excess i slutet på förra året då, där liksom det blev för mycket greed i det finansiella systemet och riskpremierna var för låga, och nu har vi ju alla fått veta att det går ju faktiskt att förlora pengar på även fastigheter, fastighetsaktier och aktier generellt. Det är klart att riskpremien kanske åker upp lite granna. Men jag tror inte den kommer åka upp så mycket så att det liksom förstör varken fastighetsbolagens eller någon annan industris förmåga att skapa bra avkastning.
Ett annat bolag som har varit en snackis en tid är ju SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, med vd Ilja Batljan i spetsen. De har fallit nästan 60%. Och många småsparare som är inne här, det finns två läger i marknaden hur man ska tänka för att man har byggt upp det här bolaget då sen 2016, det har ju gått fort, men de har ju inget refinansieringsbehov närmaste 12 månaderna, man är på BBB plus i rating och har ju sagt att man ska ju ha den här kreditmigreringen av kreditbetyget för att få ner finansieringskostnaden. Hur ser du på bolaget givet nedgången och stabila kassaflöden i samhällsfastigheter? Vart befinner du dig på den här skalan av två läger som tycker att det har gått dramatiskt alldeles för snabbt att bygga ett korthus, till de som tycker att det här är ju fantastisk skola, vård och omsorg, jättelånga kontrakt, stater, kommuner, regioner som kunder och väldigt, väldigt långa kontrakt. Vad säger du? För du äger ju den här också.
Vi äger den här aktien sedan i december. Så jag tenderar nog att tillhöra den senare kategorin som faktiskt tror på det här caset. Då. Det har gått väldigt fort för att bygga upp det här bolaget. Det beror lite på hur man ser det. Samtidigt är det ju herrar och damer som har gjort det här under väldigt lång tid. Så det är ju deras samlade erfarenhet under många, många, många år som har gjort att de har kunnat agera så här snabbt. Så det är inte så att de bara kommit in här som cowboys och bara köpt, utan det har de gjort genom att ha en långsiktig kompetens och långsiktiga relationer på fastighetsmarknaden. Så att det finns ett långsiktigt kunnande i det här företagsbyggnaden ändå. Då.
Så du menar att bolaget från 2016, kompetensen från 1900 kallt så att säga?
Ja. Mm. Ja. Och sen vad gäller SBBs typer av fastigheter så tror jag det är ju en låg risktillgång de har. Som du säger, samhällsfastigheter och bostäder. Stabil kassaflödesgenerering som rimligen är även stabilt i både ett recessionsscenario eller ett konjunkturnedgångsscenario. Det som marknaden är rädd för här är ju att den här uppbyggnaden av bolaget har ju skett med ganska hög skuldsättning, så det är ju klart högre skuldsättningsgrad i SBB än i det genomsnittliga bolaget då. Så här finns det ju inte lika stor kudde om vi skulle få se fallande fastighetsvärden. Och det är väl det som gör att den här aktien har fallit mer än det genomsnittliga bolaget nu då. Men som sagt, och sen har de också en hel del obligationer, men som sagt väldigt små förfall i under det kommande året. Så även där har de ju varit skickliga att sprida ut förfall och strukturen helt enkelt. Så jag tror att SBB också kan vara ett bra köptillfälle sett över lite längre tid.
Det har ju varit ett flertal insiderköp i SBB den senaste tiden. Och skulle du säga att det här bland fastighetsbolagen är man liksom nödgade, tvingade att gå ut och köpa och visa marknaden att vi tror på bolaget på de här nivåerna, vi köper för att skicka ett signalvärde, eller tror du att rent att så här, det här är ett, precis som du är inne på, liksom, det här känns lite dramatiskt med en halvering på en månad?
Jag tror det där är entreprenörer och det är kapitalister. Jag tror inte de köper för att skicka signaler, jag tror de köper för att de vill tjäna pengar.
Kort och gott.
Det låter väl högst rimligt. SBB tror du alltså på långsiktigt. Är det några andra så här specifika bolag du känner att kan man kika på i den här börsturbulensen som det ändå är nu? Eller sektorer inom fastighetsbranschen, nischer? Förstår att det kanske är jobbigt att peka ut enstaka bolag. Men vad letar du efter?
Ja, det är mycket mina gamla favoriter måste jag säga. Jag gillar ju Sagax, har vi pratat om tidigare. Den aktien har ju kommit ner dramatiskt den också. En väl fungerande utlandsexpansion i övriga Europa som jag tror kommer kunna hålla på i många, många år. Jag tror e-handeln kommer nog rimligen få sig en ännu större uppsving efter det här. Och då kan man ju spela logistik. Nischen ett varv till, så Catena är ett fantastiskt bolag med också en väldigt bra projektpipeline. Så, och de kanske har en litet mellanår vad gäller just repetitiva kassaflöden i år, men å andra sidan har de som sagt en jätteintressant projektportfölj där de helt enkelt utvecklar nya fastigheter som börjar generera hyresintäkter om kanske ett eller två år då. Så det, lite mer långsiktigt så det ser ut som ett jättebra bolag att äga aktier i. Jag tror också på flera byggbolag och jag tror på att NCC har ju förmodligen de största problemen bakom sig. Deras byggrörelse kommer ju rimligen visa stigande byggmarginaler framöver. Och jag tror att den aktien då prisas ganska lågt i förhållande till den trend med stigande vinster som det här bolaget kommer visa upp då. JM, fantastiskt bolag. Bostadsmarknaden i Sverige kommer vara fortsatt rimligt stabil, stark tror jag. Sett över lite period. Klart att bostadsmarknaden kan få sig en liten knäck i korta perspektivet, men redan under hösten eller 2021 så tror jag det är stabiliserat igen, och då är JM ett fantastiskt bolag som också sett sin aktie komma ner många, många, många procent här. Så.
Tror vi på en liksom jobbig recession så borde det ju också leda till lägre entreprenadskostnader, lägre byggkostnader för de som bygger i egen regi, ja. Kan jag tänka mig. Men vi pratade ju om Wallenstam sist bland annat. Du säger bostadsfastigheter, lägre risk. De är ju Sveriges största byggare av egna hyresrätter i egen regi för egen förvaltning. Ett sånt case, har du någon tanke kring Wallenstam? Finns den i portföljen? Och liksom nu när vi ändå har pratat bostäder och att man ändå vill ha tak över huvudet. Man måste ha tak över huvudet om man ska isolera sig.
Ja. Ja. Wallenstam, fantastiskt bolag. Har ju funnits under många, många år. Väldigt välfungerande organisation. Stark balansräkning. Som du säger, bra fokus på hyresbostäder. Jag tror absolut det går att tjäna pengar på att äga den aktien. Hittills har vi dock sett större uppsida i andra aktier, så Wallenstam är faktiskt inte med i portföljen. Men jag har ingenting emot varken det bolaget eller den aktien.
Någonting annat som väldigt många av våra sparare äger är preferensaktier. Det har ju varit en sån trend under senare tid. Sen har en del fastighetsbolag återköpt, inlöst sina preferensaktier och gett ut D-aktier istället. Sagax var först med det. Här för en tid sen har det kommit ett gäng andra också. Ser du någon risk för att fastighetsbolagen slopar preferensaktieutdelningarna? Ska man vara rädd där? Här har vi sett en ordentlig nedgång.
Det tror jag inte. Det är ju ett väldigt dramatiskt scenario vi har framför oss om vi ska tro att den typen av aktier ska få slopad utdelning. Det här är ändå byggt som ska vara en väldigt säker tillgång med repetitiv utdelning och avkastning. Så då har det hänt ännu värre, mycket värre saker än nu. Så det skulle jag hålla för osannolikt.
Om du skulle kunna säga någonting utan att hållas ansvarig. Jag tänker liksom de bolagen, om vi inte tänker dagens värdering, den är ju i källaren ändå. Vilka är dina absoluta favoriter? Nu får du inte säga Balder och Sagax och Fabege, för det är ju dina största. Men finns det något annat litet guldkorn som du känner liksom, det här är ändå ett intressant bolag. Duktig förvaltning, intressant ägarbild, duktig vd, pilotskolan. Finns det något som flyger lite under radarn? Eller något som ditt hjärta klappar lite extra för?
Jag tror man ska ta en titt på Fastpartner då, med Sven-Olof Johansson i spetsen. Det är ju ett ganska stort bolag numera, men en väldigt, eller det är en aktie med lite lägre likviditet ska jag säga. Så institutionerna är ju inte inne i den aktien så mycket. Men jag tror att det är en bra aktie för småsparare då. Det är ett jättebra bolag som har en tydlig vilja att investera mera och växa bolaget. Dock med där alltid lönsamheten kommer före tillväxtambitionen. Men det här bolag som kan förena både tillväxtambition med ett bra lönsamhetstänk. Det är väldigt snabbfotat bolag. De har visat flera gånger att de är snabba att göra affärer när goda affärsmöjligheter ges. Och sen vet jag också att successionen inom bolaget är välplanerad då, med Sven-Olof Johanssons son som verkar jätteduktig och intresserad av att driva det här bolaget vidare. Så att ja, det är ett bolag som jag tror både på kort och på lång sikt.
Men härligt, då får vi kika lite vidare på det. Men om vi ska ta och summera ihop det här lite då. Så börsen faller, allting faller. Det är väldigt osäkert, men man vill börja se goda nyheter i liksom att det blir färre antalet smittade i corona. Fastighetsaktierna faller lite mer än allt annat just nu av oro för credit crunch. Vilket inte känns speciellt sannolikt med tanke på att världens riksbanker så gemensamt går ut och säger att vi finns här, vi kommer pumpa ut pengar i systemet. Så ganska positiv syn ändå.
Jag hade inte kunnat sammanfatta det bättre själv.
Sen sa du att det var lite grann kanske höga nivåer när vi träffades sist, men vi ska också komma ihåg att även om vi inte ska upp till den nivån, det är fortfarande en genomsnittlig uppsida på 100% på de flesta bolagen om vi har fallit 50%. Så här, även om vi inte ska tillbaka till den 20 februari dit det är 100% upp för väldigt, väldigt, väldigt många bolag, så känns det som att om nu inte världen går under, om vi nu inte får The Walking Dead, så kanske det letas in en och annan extra fastighetsaktie i min portfölj, Anna.
Ja, det kan nog hända att det gör det i min också. Tack så jättemycket för att du var här, Peter, och förklarade lite mer för oss vad det är som sker just nu med fastighetsaktierna.
Tack så mycket.
Tusen tack. Och tack för att du lyssnade på det här. Hoppas du inte går under i börsstormen. Vi hörs igen nästa vecka.